Guds frid, jag heter Gertrud Johansson och jag skulle den här gången i närradion vilja tala till dig och på ett väldigt personligt plan och på ett personligt sätt. Jag skulle vilja få dig att rannsaka dig själv och komma till klarhet om hur det står till med din relation till Jesus Kristus. Det är så viktigt med denna relation till honom. Om vi läser i andra Korinthierbrevet 13 och från femte versen så skriver Paulus så här. Rannsaka er själva, huruvida ni är i tron. Jag pröva er själva. Eller känner ni inte med er själva att Jesus Kristus är i eder? Varom icke så håller ni ej provet. Det är väldigt viktigt att vi har en upprättad relation till Jesus Kristus. Och det kan vara så att man har den relationen, men det kan förändras och det kan skadas och det kan till och med upphöra. Men det finns alltid tid för en förnyelse och upprättelse. Och därför så skulle jag den här dagen försöka få dig att tänka, hur är din relation med Jesus Kristus? Paulus var så angelägen om det här. Och vi lever idag i en svår tid. Det säger Guds ord. Vi lever i en sen tid. En tid när företeelser som var i sin begynnelse då för länge sedan, nu har de utvecklats till fullbordan i vår tid. Vi kan läsa i psalm 137 så står det: dotter Babel, du ödeläggelsens stad. Och det kan vi se i psalm 137, jag ska slå upp det. Det står det i vers 8 i psalm 137. Dotter Babel, vi förstår att det är i sin begynnelse, det är en dotter, en stad som har börjat byggas upp. Och det förstår vi att detta är inte den stad som Jesus bygger. Icke kan den stad dölja som ligger på ett berg. Guds ord är klippan som staden ska byggas på. Men den här staden, det är en annan stad som har påbörjats och byggas. Och denna stad påträffar vi igen i Uppenbarelsebokens 17 och 18 kapitel. Där det står om Babylon, hur denna stora stad har utvecklats till att bli en prålig, mäktig drottning. Och i kristenheten så får vi alla känna av verkningarna utav denna Babylon. Detta Babylon, detta som vi ser här i Uppenbarelseboken. För det står ju så här i verserna. I 18 kapitlets verserna 2 och 3 så säger en röst så här: fallet, fallet är det stora Babylon. Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar och ett tillhåll för alla slags orena och vederstyggliga fåglar. Alltså orena andar, fåglarna är ju bilder på tankebyggnader, idéer, ismer, allt möjligt som finns där och som har hämtat sin näring ifrån delvis av Guds ord, men också blandat in en massa olika tankar så att det blir till fördärv. Och det är vederstyggligt, står det här. Och så i tredje versen: ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit. Konungarna på jorden har bedrivit otukt med henne och köpmännen på jorden har skaffat sig rikedom genom hennes omåttliga vällust. Av hennes otukts vredesvin, står det. Hon har helt enkelt berusat. Det står så här att alla folk har druckit av det. Större delen utav kristenheten idag är berusade mer eller mindre av detta otuktsvin. Och det innebär att man kan inte se klart. Man kan inte urskilja gränser, vad som är vad. Och i kristenheten ser det ut så idag. Det är en väldig uppblandning. Det finns, blandar sig i onda andar. Det står att de har sitt tillhåll där. Alltså de håller till där. Därför att den onde och hans planer är ju att fördärva det som Gud har skapar. Och han vill verkligen blanda upp och förstöra det. Och därför så håller dessa andar till där. De håller inte bara till i väldigt ogudaktiga miljöer, utan de håller till så mycket de kan bland de kristna för att fördärva och förstöra. Och det finns människotankar och idéer som kommer och bygger sina bon också ibland kristenheten. Och där behöver, därför så står det i vers 4, drag ut ifrån henne, ni mitt folk, så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder och får er del av hennes plågor. Vi behöver dra ut därifrån för att inte påverkas av det här skökovinet. Och det innebär att vi kanske måste separera oss ifrån sammanhang och företeelser som det finns goda kristna där och allting, men vi kan, måste i alla fall dra ut därifrån. Och vi kanske gör den bästa nyttan genom att inte vara där. Det finns så mycket och skiftande kyrkor, grupper, verksamheter och församlingar. Det finns högkyrkliga, det finns lågkyrkliga, det finns människor som är ute och profeterar och gör under ibland människor. Det finns så mycket. Det finns olika grupper och sammanslutningar i kristenheten. Och hur ska man kunna orientera sig bland det här? Kanske du tillhör någon av någon sån här grupp. Det är möjligt att du hör just till sådana människor som har skiftat tillhörighet många gånger. Det finns många som bildligt talat blivit andliga vagabonder, alltså luffare, som flyttar från det ena sammanhanget till det andra därför att man på något sätt inte har hittat hem, bildligt talat, ibland dessa kristna verksamheter. Och jag förstår det. Jag dömer inte människor som har gjort på detta sätt, för det är inte lätt. Det finns så mycket som man känner att det här måste jag ta avstånd ifrån, och så lämnar man sammanhanget och så kanske man hittar ett nytt och tänker att kanske det är här jag ska vara. Och så går det en tid och då upptäcker man saker som man inte tycker om där heller, och så lämnar man det och så blir man på något sätt en vagabond, som jag sa. Det är ju inte lätt. Eller så kanske du hör till de kristna som har varit väldigt trogen ett sammanhang länge, därför du har blivit satt där och du har tänkt att det är här jag ska vara. Och, men så finns det ju inget sammanhang som är fullkomligt perfekt. Det finns inget som är som inte har nackdelar och saker som inte är bra. Och det finns då kanske saker som händer i ditt sammanhang som du bara inte stillatigande kan acceptera och se. Och så kanske det blir så att du blir tvungen att lämna detta sammanhang som du egentligen har varit trogen i många, många år. Det uppstår splittring och det är väldigt tråkigt. Men det är inte alltid av ondo en splittring. För Guds ord är ju ett skarpt svärd som åtskiljer. Och Guds ords åtskiljande är väldigt nödvändigt för att bevara det som är gott och rent. Och då behövs det en separation, en splittring. Det gör ju ont väldigt många gånger och man har ju ömma känslor för människor och som man har känt i många, många år. Och människor kommer i kläm, blir sårade, blir besvikna och ledsna. Du kanske hör till dem som på det här sättet har blivit hemlös. Du kanske i din första tid ungdom, i din ungdom blev kallad till att stå upp och gå in i ett verk. Du kanske avbröt din karriär därför du kände Guds kallelse att gå in i någonting. Och detta gjorde att du ville det. Du ville följa Jesus, och tänd och brinnande fick du liksom stå upp och tjäna Jesus i något sammanhang. Och det var naturligtvis en fantastisk tid. Det var precis som lärjungarna, som när de mötte Jesus så stod de upp och de lämnade sina nät eller sitt tullhus, och så började de istället följa Jesus. Och de blev bokstavligen rent praktiskt tagna ut ur världen, som Jesus senare säger i sin undervisning: jag har tagit er ut ur världen. Och de blev uttagna på det sättet att de hoppade av sin karriär i världen och istället började följa Jesus och gå med honom. Och det var säkert en fantastisk tid för dem. Och så kanske det var för dig också. Du hade en fantastisk, underbar tid med att följa Jesus i din tjänst någonstans. Men för lärjungarna så blev det ju en radikalt annorlunda situation när Jesus blev fasttagen och dödad. Och där satt nu lärjungarna. Jaha, vad blev det nu då? Och vad ska vi göra nu då? Ja, allt blev ju borta med Jesu död. Och då kom de överens om att nej, vi går tillbaka och fiskar. För det kan vi i alla fall. Vi kan gå tillbaka till den karriär vi hade. I Johannes 21 kapitel så står det så här. De satt tillsammans i andra versen. Simon Petrus och Thomas, som kallades Didymus, och Natanael, han som var från Kana i Galileen, och Zebedeus söner var tillsammans och med dem två andra av hans lärjungar. Och Simon Petrus sa då till dem: jag vill gå åstad och fiska. Och de sa till honom: vi går också med dig. Och så begav de sig åstad och steg i båten. Men den natten fingo det intet. Kanske du känner på samma sätt att ja, nu blev det, jag blev besviken på någonting som hände. Och du, precis som de gjorde, så kanske du har tänkt att ja, jag får väl återuppta den karriär som jag hoppade av. Jag går in i detta igen, det som jag hade innan Jesus kallade mig att gå in i det här. Saker och ting kanske har hänt, att allt har gått sönder och det finns inte längre det sammanhang där du var. Och så kanske du tänker att ja, nu går jag tillbaks. Men hos lärjungarna så var det ju så att Jesus kom där på stranden. Och han gav lärjungarna sin kallelse på nytt igen. De skulle fortsätta sin kallelse och följa Jesus. Men nu skulle det bli på ett nytt sätt. I en fördjupad relation med honom. De behövde inte ha honom bokstavligen för sina ögon längre nu. Utan nu skulle de ha honom i sina hjärtan. Vi vet ju att de blev andedöpta och då blev det en helt ny situation. De kunde gå ut med evangelium och deras tjänst blev så mycket mer verksam och effektiv och mycket större än vad den hade varit medan de följde Jesus bokstavligen. Det kan hända att du känner igen dig i min beskrivning, att du har blivit besviken på något sammanhang och tänker att jag får väl gå in i min karriär igen här i världen och det blev inget där jag var. Så är det på det sättet? Nej, Gud vill möta dig också på nytt. Alltså bildligt talat på din strand när du försöker gå in i din karriär på nytt. Gud vill kalla dig och han vill ge dig en större uppgift på ett nytt sätt kanske. Och det som har hänt, det har kanske då inneburit att du kommer ut ur det stora Babylon. Kanske det är på det sättet att därför så har det här kanske motgångar mött dig, så du kommer ut ur det sammanhang där du var trogen. Det är fint att vara trogen sitt sammanhang. Men Ibland måste Gud ta i med hårdhandskarna så att säga för att få oss ut i ett bättre sammanhang, ett bättre tillstånd där vi inte är bunden av ett sammanhang utan där vi är bundna till honom enbart. Och där vi har möjlighet att verka utanför lägret och tjäna honom till att vara bundna till honom alena och inte till ett sammanhang på det sättet. Eller jag menar inte att man ska vara församlingslös, men i den här tiden så uppmanar ju Gud oss, som vi sa i Guds ord, att dra ut ifrån Babylon. Därför att i dessa sammanhang så är Babylon verksam och berusar och ger oss en fördunklad syn på vad som är vad. Vi behöver bli fria ifrån Babylons berusning och inflytande så att vi kan se klart, att vi kan se var gränserna går. Gränserna mellan världen och Guds rike, vilket är väldigt klart egentligen om vi har en klar och sann relation till Jesus. Jesus vill vara i ditt hjärta och vara den som visar dig vad du ska göra och vad du ska gå någonstans. Nej, Gud kallar på nytt. Han har inte kallat dig bara en gång in i ett sammanhang, in i en tjänst. Han har kallat dig för livet, oavsett vad som har hänt och hur det ser ut. Att du kanske inte bokstavligen ser idag något sammanhang där du kan vara, men han vill hjälpa dig att vara verksam i hans tjänst utanför lägret. Och ren och befriad kan du nu lyda hans minsta befallning. Det är fantastiskt. Precis som lärjungarna fick uppleva en förnyelse i sin kallelse och tjänst, så kan du idag få uppleva en förnyelse i den tjänst du ska ha. Och det är så viktigt att vi bevaras i en relation till Jesus Kristus, så att vi blir räddade utifrån detta uppblandade sammanhang där det finns allt möjligt. Sånt som vi absolut som Guds medarbetare inte kan acceptera. Och är man då inte bunden av ett sammanhang, då har man möjlighet att klart ut säga det som man ser är sant. För att rädda människor ut ur orena sammanhang så kan vi förkunna ordet och proklamera det. Och det kan man göra i den personliga kontakten med människor. Man kan börja i sitt hem kanske, samla till bönemöten, de som man känner att man kan ha gemenskap med. Små grupper där man kan vara utanför lägret men med Jesus. Det finns många, många möjligheter idag att kunna verka. Den sista delen av det här programmet så skulle jag vilja läsa ett litet axplock ur en bok som Arne Imsen har skrivit som heter Guds rike. Det står väldigt mycket gott i den här boken, men jag ska bara ta ett litet axplock här. Jesus mötte en ung man, en rik man som kom till Jesus och ville följa honom. Jag läser därifrån sidan 48 i ett kapitel som heter, ska se här. Ja, det är mycket som står skrivet där. Jag skulle kunna ta vad som helst. Guds rikes resurser står det där. Och den rike man kom till Jesus och ville följa honom och frågade vad han skulle göra för att få evigt liv. Och då sa Jesus, gå bort och sälj vad du äger. Och mannen blev bedrövad eftersom han var förmögen. Jesus sa inte att han skulle börja med ett nytt arbete eller någon religiös verksamhet för att på så sätt skaffa sig en skatt i himlen. Utan det han redan hade skulle genom sättet på vilket han utnyttjade det förvandlas till en himmelsk skatt. Det finns strängt taget inte någon som inte på det viset kan vara med och förvandla och omvärdera. Problemet är hela tiden att vi blockerar Guds rikes tillgångar. Vi nöjer oss med en lägre valuta än den vi är rekommenderade. Guds rikets totala anspråk ställdes inte bara på apostlarna, utan de ställdes egentligen på alla lärjungar i alla tider. Ska vi få Guds rike till arvedel, då måste vi också gå in under Guds rikets villkor. Guds rike kommer att beskatta dina egendomar totalt, men så kommer Jesus med sin förunderliga undervisning där han säger: sök först Guds rike. Han sa alltså inte: sök först det som ingenting är. Vi agerar precis som om han skulle säga så, men Jesus vill göra klart för oss att vi ska komma bort från det lägre till det högre, bort från det lilla till det som mer är, komma bort ifrån det förgängliga till det eviga och komma bort ifrån det som deformerar till det som uppbygger. Jesus kom inte för att beröva oss något, han kom för att omvandla det vi har till eviga värden och göra det möjligt för oss att sätta in hela vårt livskapital i hans rike så att det kan få betydelse. Hans mening var inte att göra oss fattiga, eländiga och bedrövliga, utan göra oss helt och hållet beroende av honom. Leva i denna trofasthet och trohet i gemenskapen med honom personligen. Sök först det som har bestående värde. Vad innebär det då att söka Guds rike först? Det här är ett problem för predikanter, missionärer, äldstebröder, diakoner, för varenda kristen. Jesus sa: sök först Guds rike. Det är frågan om att prioritera. Vill du ha en skatt i himlen, alltså om du fortfarande söker Guds rike, gå då bort och omvandla det du har, det som kan taxeras i klingande valuta, och gör det till Guds rikes valuta. Vi omvandlar och skapar en högre dignitet åt de värden vi har mottagit. Det är inte Jesus som ska göra det, inte änglarna, inte den helige ande, det är vi som måste göra det. I det ögonblick vi låter det vi äger och håller dyrt och kärt gå till ändamål som inte är fråga om vi sympatiserar med, men det som är Guds vilja, då sker ett förvandlingsunder. Tänk om den lilla tro vi har kommer i rörelse så Guds rike kan koppla till sina resurser. Vad skulle inte det betyda av andlig revolution? Tänk om den lilla kärlek vi har skulle komma i rörelse och himmelriket fick ta till sina resurser. Vilken ocean av välsignelser och nåd. Vilket hav av upprättelse som skulle nå skaror av människor. Men våra resurser är inlåsta. De ligger instängda i religiös betong och kommer inte ut. Det finns inte uttrycksmedel för dem. Tänk om den lilla glädje vi har skulle komma i rörelse så vi under alla livets förhållanden sökte att vara glada och vi ägde det sinnelag som himlen har. Fröjdas över dem som blir vunna för Gud. Änglarna fröjdar sig och lovar Gud, och det heter om den förlorade sonen. När han kom hem så begynte man göra sig glada. Tänk om den lilla glädje vi har skulle få spränga formerna, skulle få spränga mimiken, ansiktsuttrycken och det stelbenta, så himmelrikets resurser kunde kopplas till vår lilla glädje. Det skulle bli en flod, ett dånande hav av lovsång och jubel. Tänk om våra kornbröd och fiskar, det lilla vi har, skulle överlämnas i Jesu händer. Om han fick dispositionsrätten till det skulle det bli mättnad för skarorna. Men istället är vi så rädda om vårt eget, vår egen trygghet, vår egen försörjning och livsuppehälle, vår egen pension och vår egen framtid, så de små resurserna förblir infrusna eller blir uppsamlade resultat för att förbrukas på jorden. Tänk om de små resultaten, det insamlade brödet, de uppfiskade fiskarna, det som är givet åt våra barn eller insamlat för vår familj, skulle få avskiljas och välsignas av Jesus. Då skulle vi få vara med om under och mirakel. Resurserna kan frigöras genom en ny vision, en ny uppenbarelse, genom att vi får samma syn som Jesus hade då han ömkade sig över skarorna. Han såg dem som får utan herde. Ja, jag tror inte jag hinner läsa väldigt mycket mer idag, men vi ser ju att det finns en fantastisk värld att leva i om vi verkligen tror och följer Jesus och går in i hans rike och fattar att Jesus har resurser. Vi behöver inte frukta. Vi behöver bara glädjas över att Jesus förmår. Må Gud välsigna dig att verka hans verk här medan du vandrar här och tro på honom och följa honom oavsett hur det ser ut. Vi kan alla få följa Jesus i en nära relation till honom. Må Gud välsigna dig, så hörs vi igen om en vecka.